Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 198. Vi spelar in på självaste Lucia tisdagen den 13 december. Och även fast VM pågår, precis har avgjorts en semifinal, vi närmar oss finalspel. För egen del så tänker jag mer på att fantasy närmar sig och har inte sett jättemycket VM och jag vill verkligen grotta ner mig i FPL, och vad passar bättre då än att göra ett rent statistikavsnitt där vi gräver oss djupare in i statistiken från den första, inte riktigt halvan av säsongen, men vi har ändå 16 game weeks av statistik och det är väl 15 matcher som har spelats, eller 14 för vissa, då vi hade en hel blank game week här av de här första 16. Och det känns tryggt att ha med dig, Stefan. Du brukar järnkoll på statistiken. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Jag har ju till skillnad från dig sett ganska mycket från VM, framförallt här i slutspelet. Så men jag följer väl framförallt Messis sista VM och hoppas att han får vinna, lyfta bucklan där på söndag. Men ja, det kommer nog bli svårt om det blir Frankrike i finalen.
Ja, vi får se. Vi vet i alla fall att Messi ska spela final. Och Fredrik, vi ska se finalen tillsammans här i Stockholm.
Men det blir väldigt roligt på Clarion Sign, på ett roligt event som Tommy Åström och Jens Fjällström roddar ihop. Så ja, men VM-final på stor bild, lite käk, någon bira. Vill man gaffla lite FPL så ser man ju till att boka in sig där och söka upp oss. Vi sa väl att vi skulle reppa podden med någonting schysst i merchväg.
Ja, det är klart. Det är klart man kommer dit i Svenska FPL-podden. Merch är det i alla fall, en NPK-tröja eller något sånt. Det blir härligt. Fredrik, rycker i din FPL-tarm också?
Ja, men det gör lite det. Framförallt nu när vi satt och skulle börja spela in här. Jag känner att man har hamnat i, jag har verkligen fått den här liksom viloperioden jag behövde. Så att nu känner jag mig sjukt taggad. Man börjar också känna att VM går lite mot sitt slut. Man börjar se att de spelarna som har åkt ut, de har fått sin vecka semester och börjar återansluta till sina klubblag. Och det är också en liten sån här, lite av ett vårtecken, fast i kalla december, att nu är det snart dags för FPL igen. Och det känns riktigt skoj.
England fick vinka ju i kvarten där trots en bra insats mot Frankrike. Så är det ju många Premier League-spelare som är tillbaka. Det är ju även Brasilien åkte tidigt och så. Så att det är många lag som har fått tillbaka viktiga spelare som är lite bättre tid än vad man kanske hade förväntat sig. Vi ska som sagt prata väldigt mycket statistik det här avsnittet. Men jag tänker att vi ska börja prata om något som är faktiskt ännu viktigare än Fantasy Premier League. Musikhjälpen är igång, det är Musikhjälpen vecka. De samlar in pengar för en tryggare barndom på flykt från krig. Och vi i Svenska FPL-podden vill såklart vara med och bidra det lilla vi kan göra. Så vi har startat en bussa, vi har skrivit om det i våra sociala kanaler. Och bussan är öppen för alla som vill och skänka pengar. Hur lite som helst, hur mycket som helst, allt är väldigt välkommet, går till en bra sak som jag tror alla kan stå bakom. Och vi har även gjort för att lite boosta bussan lite extra mycket, att för varje 50 kronor man skänker så får man en lott i en utlottning som vi gör sen för poddresan när vi ska till London här i mitten på mars och kolla på Fulham Arsenal och hänga med där. Så ja, det är väl en jättebra anledning att om man ändå har tänkt skänka pengar till Musikhjälpen, varför inte göra det i Svenska FPL-podden bussan och då få en lott. Så att det finns inga begränsning i hur många lotter man kan delta med, så skänker ni 100 000 så har ni nästan den här resan som i en hand. Men vi är jätteglada för alla som skänker 50 kronor också. Som sagt, det är helt rättvis utlottning, så att man får en lott för varje 50 kronor. Och Fredrik, det enda vi vill det är att om man skänker pengar att man även skickar en screenshot på sitt bidrag till oss så att vi ser och kan lägga in det i lottskålen, eller hur?
Ja, men precis. Vi efter lite dividerande fram och tillbaka med Musikhjälpen så kom vi fram till att det var så det fick bli. Och det är bara att dra ett DM till någon av oss, till poddens messengerkonto eller svenska fpl@gmail.com med en screenshot på att du har skickat in via våran buss. Så ser vi till att lägga till dig i lottskålen med så många lotter som du nådde upp till.
Ja, och bussen stänger när Musikhjälpen stänger, så Musikhjälpen går i mål här den 18 december. Så efter det så kontaktas vinnare och presenteras på vår Facebook-sida också. Så var jättegärna med och bidra och ta chansen att vinna det här fina priset. Ni får jättegärna också hjälpa oss att sprida ordet om den här bussen. På så sätt minskar ni er chans att vinna själva om ni skulle vara med i utlottningen och skänkt pengar. Men ni gör i alla fall en bra sak, så att vi är jätteglada för all hjälp vi kan få. Och poddresan som sagt, den går ju av stapeln till London 10-13 mars för att se fulla Arsenal på fina Craven Cottage. Och där kan vi väl också slå ett slag, det är ju vår partner Olka Sportresor som hjälper oss att arrangera den här resan. Och om man nu inte vinner men ändå vill haka på, så går det såklart att boka fortfarande. Så att man kan kika in och boka på sig på resan. Och Stefan, det är såklart man ska göra det, eller hur?
Ja, nej, men där börjar man ju bli riktigt taggad. Jag är inte riktigt lika taggad för FPL-en, men poddresan ska ju bli grym. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
Härligt. Ja, jag nämnde Olka Sportresor som är en partner till oss. Vi ska även rikta ett stort tack till Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sports Bar. Och Fredrik, vi är väldigt glada över alla våra partners som ser till att vi har så fina priser i våra ligor.
Ja, men det är vi verkligen, och förutom ett fint prisbord för totalen så är ju Superclub så snälla och sponsrar med månadspriser. Och december är ju lite som november, det är bara två game weeks, mycket kan hända. Så att, ser man till att vara bäst i poddligan i december, då sopar man hem ett Superclub-brädspel som ju vi kan inse att det är för jäkla skoj att spela. Så den vill vi ju såklart pusha lite för. Vi vill slänga in att ni som går in och kollar in den nya VM-kollektionen på nakata.se, Pontiac Silverdome och allt det där, har ju 15% såklart, ni som lyssnar på podden. Ni skriver in FPL15 så dras det 15% på er beställning. Och så måste vi såklart slänga med att på netshirt.se där vi säljer våran merch så har vi ju passat på ordentligt med nu kan det gå full kit wanker deluxe. Här snackar vi möjlighet att köpa mussor, kepsar och hoodies och fan golfhandduk i 9 olika färger och som min personliga favorit paddelkortsen. Testade, bra fickor, funkar svinbra, vann förra paddelmatchen. Jag kände mig, det kändes bra helt enkelt. Att svenska FPL-podden paddelkorts för 199 spänn, det är årets julklapp.
Snyggt där. Vi ska väl även säga det att tillsammans med Glenn Sportsbar har vi ju Glennligan. Och du nämnde månadspris i vår poddliga som vi har vinnit ett Superclub. Men i Glennligan så har vi ju resa till England som månadspris varje månad. Och just nu i december som sagt, 2 gameweeks är det endast vi pratar om. Och då får man åka till Craven Cottage som vi drar på poddresan. Så ja, stort lycka till alla som är med i Glennligan och får se vem det är som plockar hem den här resan till Craven Cottage.
Och där ska vi passa in också att Glennligan, den som har ett fotografiskt minne och kommer ihåg när vår gode vän Martin på Glenn där la upp prisbordet, så finns det ju ett halvtidspris i Glennligan att hämta hem, och det är banne mig inte fyskam, eller hur?
Nej, verkligen inte. 7500 kronor i presentkort hos Olka Sportresor, och de nyttjar man ju helt fantastiskt genom att bara hänga med på poddresan tycker jag.
Precis, efter Game Week 19 så är vi halvtid och ser dem som leder Glennligan då.
Härligt, men Stefan, nu tycker jag vi gräver ner oss i statistiken. Och det är väldigt bra att ha till grund här nu när vi får ta ut helt nya lag med kostnadsfria byten. Så Vi börjar väl i försvarsleden, va?
Ja, nej, vi ska försöka sy ihop det här. Man kan väl bara rent först säga att det har varit ganska stor besvikelse på försvarssidan. Dels för att vi har inte sett de här något lag rada upp nollor som vi har sett kanske tidigare år. Där har vi, om vi kollar på liksom minst insläppta mål, så har vi Arsenal och Newcastle på 11 och City har släppt in hela 14 mål. Här kollar man på förväntade insläppta, så är City och Arsenal de bästa försvaren med 11 och 12 i förväntade insläppta. Följt av Newcastle på 14,5, West Ham 15,5, Brighton, Tottenham runt 16 och United på 18. Det är de bästa försvaren enligt statistiken då. Men det kanske ni håller med om att det har varit lite svårare, och lägg där till att vi inte har liksom att de här riktiga poängplockarna har hållit sig lite mer anonyma i Liverpools ytterbackar till exempel i år. Så har det varit svårare att hitta rätt på backsidan.
Det som ändå är intressant här tycker jag, det är ju att Arsenal har gjort ett rejält uppsving och är där uppe med City och fightar som ligans absolut bästa försvar. Och ur ett FPL-perspektiv tycker jag det är väldigt intressant. I City så, det är svårt att förbise en Cancelo, men det är också en prislapp som följer med. I övrigt så är det ju svårt att liksom sätta Citys försvar, och det kostar också en hel del. Då kan man komma in i Arsenals försvar som är betydligt billigare och också mycket lättare att sätta hur det kommer se ut varje vecka. Och egentligen komma in i ett lika bra försvar som Citys. I alla fall den här första delen av säsongen som vi har sett. Så ja, Arsenals försvar kan man kanske börja kika lite mot.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, nej, så är det ju absolut. Och sen jag tycker det är lite extra intressant där med Cancelo som vi har sett. Han har gjort det bra i Fantasy Premier League. Jag har sett en del VM. Han var ju direkt svag i VM och blev till och med bänkad för Portugal. Kanske spelat lite för mycket för City. Det ska ändå bli intressant med, liksom, han kommer med en del förväntningar som du säger med den prislappen och briljerar inte i statistiken här, som vi kommer se alldeles strax.
Nej. Ska vi hoppa in i statistiken?
Ja, absolut. Jag tänkte så, vi kollar lite på förväntad målinblandning. Om det är några som sticker ut på, som kanske har spelat lite mindre och ändå gjort det bra. Och sen lite värdemässigt. Och på backsidan kollar vi även lite efter bonus, eventuella bonusspelare som sticker ut också. Men vi börjar med förväntade målinblandningar. Och listan toppas tydligt av Trippier. Och han är väl ganska överens om alla tre att han är given i våra lag här när återstarten kommer igång. 4,9 förväntade målinblandningar på de här 15 första omgångarna. Toppar även värdeligan överlägset. Så han är väl inte så mycket mer att säga någonting om, eller hur?
Nej, jag skulle bli chockad av lag som väljer bort Trippier. Det är alldeles för bra värde på en sån spelare. Jag gillar ju dessutom Newcastles defensiv, speciellt när de spelar hemmaplan. Jag pratade om det i tidigare avsnitt och det finns ingen anledning att revidera det.
Nej, och jag ser till och med att Trippier är den här på listan utav de 15 farligaste offensiva backarna som har bäst bonusinsamling också. Så att han klickar väldigt många boxar. Ja. Bakom Trippier då, de fem som sticker ut lite mer är då Trent och Perisic på 3,6, 3,4. Bakom de två så kommer Robertson på 2,9, Castagne på 2,7 och Gabriel i Arsenal på 2,5 förväntade målinblandningar. Och det är ju inte, framförallt för Liverpool ytterbackarna där så är vi ju vana att se dem uppe vid Trippier-nivån i alla fall, om inte ännu högre. Och ja, jag tycker väl samtidigt om man någonting som man slår sig över är väl Perisic där som, ja, men, han är ju bra när han spelar, men problemet är att han inte spelar hela tiden. Det är hans stora problem. Om vi tar, det blir inte helt rättvisande, men om vi lägger ihop Perisic och Sessegnons stats, ja, men då hamnar vi faktiskt på en spelare som trumfar Trippier. Men problemet är ju att de roterar en hel del på den vänster positionen, och nu har väl Perisic spelat några matcher som forward, eller ytterforward också för Tottenham, om jag inte minns helt fel, när, ja, men när de hade lite skadeproblem där framåt.
Så kommer det vara, och Kroatien är fortfarande kvar, kommer komma tillbaka sent. Spurs är ju ett lag annars som har double game week och skulle kunna vara intressant, men när det blir så där tight mellan matchen att Perisic ska få dubbla starter, jag vet inte. Men det har vi väl alltid sagt, om vi får en given Spurs ytterback som vi kan räkna med spelar vecka efter vecka, så är det ju väldigt intressant. Alltså man går nästan och hoppas på att någon ska skadas. Spelar inte stor roll om det är Perisic eller om det är Sessegnon eller så, utan att en av dem som man vet vem det är, för att Contes spel är ju väldigt liksom fördelaktigt för ytterbackarna.
Ja, nej, så är det ju, absolut. Och sen, ja, men det var de sex första. Jag tänkte nämna alla som kommer ner till 15:e plats här på listan utav de mest målfarliga enligt statistiken. Då hittar vi Aaron Cresswell i West Ham. Noterar även att han, ja, men dels att West Ham har ett ganska bra försvar statistiskt sett, men även att Cresswell är bra på att samla in bonuspoäng. Så det skulle kunna vara en spelare, han kostar bara 4,8 nu, att kika mot dem om spelschemat ser fint ut för West Ham där. Sen var det nämnas Sessegnon som kommer på 8:e plats. Cancelo är först på 9:e plats på listan med 2,1 förväntade målinblandningar. Och det är inte, ja, men det är lägre än vad jag hade förväntat mig att han skulle vara på i alla fall. Perot men det är väl så 15, han spelar. Ben White på 2,1 också. Nico Williams 1,9. Pascal Struijk, Reece James 1,9. Och Walker Peters. Och här tycker jag väl att det är Reece James som vi går och väntar på att han ska bli hel från sin skada som sticker ut. Annars så, ja, men Ben White kan ju vara intressant. Han verkar vara tillbaka. Jag såg att han var tillbaka och spelade från start idag faktiskt med Arsenal mot Milan. Spelar 45 minuter. Så han verkar vara tillbaka i träning här i god tid innan matcherna börjar.
Ben White avvek ju från EM. Visst kom det information där det var något problem med någon ledare i landslagsledningen och därför han skickades hem, va?
Ja, det går rykten om det i alla fall. Det var, jag har inte läst på så jättemycket om det, men det var någon bastap där. Jag läste någon rykte om att han, att den här tränaren tyckte att han var för dåligt påläst om USA tror jag det var. Och de hade något taktik någon gång där som han tydligen verkar varit ointresserad av. Jag vet inte, jag har inte full koll. Det finns säkert två sidor utav storyn. Men han verkar i alla fall vara tillbaka med Arsenal. Och om det var någon mer som låg bakom har jag faktiskt ingen koll på.
Nej, men det menar jag är ingenting som ligger till last för honom i Arsenal. Det hade varit värre om det hade varit så att det är någon nära släkting eller något sånt som har gått bort. Eller någon, så här, att det är något som kan ligga och skava som gör att han kanske, ja, men inte känner sig helt hundra. Men jag tror att det här är ingenting som påverkar hans möjlighet till spel i Arsenal. Att det har varit lite tjafs i landslaget, om det nu är så.
Nej, och Tomiyasu skadade ju sig här i VM. Så att, han finns ju inte heller att tillgå på högerbacksplatsen. Och det är ganska långt steg ner till en Cedric Suarez där i rangordningen i Arsenals backlinje.
Nu är vi inne på Arsenal och vi pratar ju framförallt statistik, men vi kan även prata lite känsla. Du har ju varit inne på det tidigare, Stefan, att du tycker att Ben White är liksom den bästa vägen in i Arsenal-försvaret kopplat till värdet man får. Han är väl prisad 4,7 tror jag, så 0,5 billigare än Gabriel som jag har pratat upp en del. Gabriel ligger ju något före honom i XGI, men det är ju, alltså, det är så lite som skiljer. Och 0,5, det kan vara värt ganska mycket när man ska sätta ihop ett helt lag.
Ja, det kommer vara svårt att pricka in de där Gabriel-målen. Om det, alltså det är ju på hörnor såklart som han hotar och Ben White mer i spelet. Så att de assister man kanske kan få från Ben White kanske man kan hitta lite lättare i, ja, men när de har något lättare hemmamatch så kanske han kommer vara mer offensiv, tänker jag i alla fall.
Och när vi ändå pratade, vi pratade att Trippier var en sån spelare som jag tror kommer sitta i väldigt många byggen. Jag skulle säga så här att jag tycker att det är att rekommendera att komma in på Arsenal-försvaret. Sen så om det är att man har en feeling för Gabriel och man har de där 0-5 mer istället för att gå på Ben White. Ja, men det är lite hur som tycker jag, men jag tror att vi kommer se många lag som har en Arsenal-gubbe i försvaret.
Ja, det kommer bli viktigt för Arsenal att ha ett bra försvarsspel också nu när Jesus är borta. Vi får se vad transferfönstret genererar här, men det är ju en tydlig försvagning i offensiven. Så om vi ska fortsätta vinna matcher så måste nollorna hållas på ett helt annat sätt tror jag. Ja, men det var väl egentligen backlinjen om vi kollar lite på liksom förväntade målinblandningar per lägsta antal minuter spelade så ja, men toppas listan av Perisic som vi var inne på. Sen kommer Trippier, Trent, Jed Spence, han spelar ju knappt i Spurs. Robertson och Reece James, det är de som kvalar in runt ja, men, mellan 250 minuter och 300 minuter behöver de på sig för att ja, men, statistiskt sett nå upp till en målinblandning. Och kollar vi värdemässigt så är ja, men, Trippier tydligt först, följt av Perisic och Kastanje.
Och Reece James är väl det som är mest intressant att stanna vid eftersom att Chelsea har de här dubbla double game weeksen inplanerade. Det är ju sådär, det är en spelare som såklart lockar, men han har ju varit borta på grund av skada. Jag tror inte han har spelat här. Det har ju spelats en del träningsmatcher och jag tror inte han har kommit till starten för Chelsea. Och det är ett tajt matchande här, game week 17, 18, 19. Jag vet inte om man vågar ta den chansningen. Det är ändå, jag vet inte, vad kostar Reece James? Han har väl sjunkit lite, så han ligger väl strax under 6,0 va?
Yes, han kostar 5,8.
Det är ändå en del man ska in med där. Samtidigt är det en Reece James som spelar vecka efter vecka och har dubbla double game weeks. Ja, men då är det såklart intressant. Jag utesluter inte att han skulle kunna hamna i en Game Week 17 squad, men då skulle man ju vilja ha sett att han har kommit tillbaka och gjort någon träningsmatch i alla fall. Vad säger du Fredrik om Reece James?
För mig känns det spontant lite tidigt än så länge just när matcherna ska komma så här tajt. Jag kan inte se att Potter ska chansa med honom. Utan jag tror att han kommer att få inhopp, kanske någon start sådär varannan match i början. När han har varit borta här länge nu också så vill han nog ha honom hel under våren. Så att ja, 5,8, jag tror att jag kommer behöva rätt mycket stålar på mittfältet. Så att jag kommer nog försöka att blicka. Det brukar inte gå så bra för mig, men jag ska försöka att blicka mot lite billigare backar faktiskt.
Och när vi pratar billigare, Fredrik, då är det inte Liverpool-gubbarna i Robertson och Trent du tänker. Annars så är ju det, tyckte att Robertson kom igång lite, och skulle jag gå på något av dem skulle jag nog välja att gå på Robertson före Trent här till Game Week 17.
Det är ju kul, alltså jag tror ju att Robertson någonstans har tagit det här uppehållet bättre. Han har kunnat träna på och jobba hemma, alltså åka till VM och sitta på bänken och inte göra en minut. Jag vet inte hur kul det är egentligen, och speciellt inte om det går piss för laget att åka ut i kvarten liksom. Så att jag vet faktiskt inte, det är svårt att veta med Trent. För mig är det the wait and see på honom, och kanske lite så på Robertson också. Det är ju ett lyxstreck för att prata travspråk. Alltså Robertson 6,8, då har man ju liksom inte råd att plocka in Trippier och Cancelo också. Då måste man ju välja bort någonting annat. Alltså det kan vara en chansning, men jag tycker mig att både det eye test och även den statistiken som Stefan bollar upp här gör att det går att blicka mot lite billigare försvarare.
Stefan, en spelare som ändå många har kikat mot i fantasymässigt här till Game Week 17, mycket på grund av spelschema, är ju en Diogo Dalot från United. Han har inte nämnts här. Har du någon koll på vart han kan ligga?
Ja, jag kikade upp han här. Han ligger på 17:e plats, 1,7 förväntade målinblandningar. Och BPS-mässigt, ja, men han är väl en bit bak där också. Men ja, men är helt okej okay på bonusen, tror jag. Det, jag har lite svårare att se det i min fil här. Men, nej, men han tror inte att man ska liksom utesluta med de matcherna som United har. Jag tyckte väl han gjorde ett helt okej okay, VM. Han tog ju Cancelos plats i några matcher där. Så att, ja.
Det medskick man kan göra, vi kommer ju spela in ett avsnitt i nästa vecka där vi presenterar våra tankar och uttagningar. Där låg jag absolut med i mina tankar. Den enda osäkerhet jag får lite grann, det är ju att både Argentina och Martinez och Frankrike och Varane fortsatte kvar. Och det spelar ingen roll om Frankrike skulle åka ut, och ska de ändå spela bronsmatch. De kommer tillbaka oerhört sent, och det är ju Uniteds ordinarie mittbackspar. Nu har de bra matcher i början, men ja, vi får väl se. Jag vet inte om de kommer få något ledigt efter VM-finalen och så här, de som har gått hela vägen, eller om de kommer tillbaka. Kommer de liksom starta från dag ett? Kan det påverka Uniteds möjlighet till nollor? Det är något som man kanske får väga in ändå. Jag vet inte hur ni resonerar kring det här.
Nej, jag såg väl att de flesta från United fick väl en vecka semester som åkte ut här i kvartsfinalen, eller om det var åttondelsfinalerna. Arsenal körde ju, de gav ju också ledigt, men alla tackade nej till ledighet. Så där, de som åkte ut där anslöt direkt till träningsläget där i Dubai. Det är väl lite solsemester i Dubai också. men ja, jag tror att det blir väldigt tajt för de som ska spela här nu till helgen också. Det blir bara en vecka tills matchen kickar igång.
Yes. Är det någon försvarare som du vill prata extra om, Fredrik?
Ja, men jag tycker det är värt att stanna till vid nummer 5 på listan, i Kastanj. Framförallt du, Stefan, har ju varit inne och lyft honom i rekan ett par gånger. Men för 4,7 så är det ju ändå spännande att han tar sig upp på... Ja, men bland de stora killarna där uppe. Och nu har ju Leicesters försvar sett ganska rackigt ut, framförallt i början av säsongen, när man har repat sig något här framåt. Men erbjudet offensivt hot, och kan han hålla sig skadefri så tror jag att han kan klättra ännu högre upp faktiskt på den här expected goal involvement-listan. Så att Kastanj 4,7, där håller man ju ett öga. Sen var vi inne och pratade Arsenal-försvar, och apropå de spelare som inte finns med, en Saliba saknar man väl kanske lite. Hade du kanske ändå gissat att han skulle vara med topp 15. Men nej, honom hittar vi uppenbarligen lite längre ner i listan.
Ja, nej, inte lika högt målhot som Gabriel. Däremot helt okej på bonus. Men där har vi väl också lite osäkerheten. Han, nu har ju inte han spelat i VM, men han kommer ju vara kvar i VM-truppen. Så att, det är frågan. Jag tror att de kastar in han direkt faktiskt till Boxing Day. För att holding... Ja, men det är en bit mellan Holding och Saliba. Och han har inte spelat något heller, så han borde inte vara sliten. Men vi får se. Det är nog ett litet frågetecken.
Och sen ur ett FPL-perspektiv så ligger Saliba på 4 gula. Någonting som jag tycker man ska väga in här också när man går på sitt lag. Han fick ju bra utdelning, så jag förstår att du tänker att han ska vara högre upp. Men det var ju också en rejäl överleverans på hans liksom offensiva utdelning som han ändå fick i början. Däremot är det så att man sitter med honom, om man liksom gick in i Game Week 1 och har hållit på honom hela tiden. Då är det ju en väldigt billig spelare. Nu är han ju dyrare om man skulle köpa honom nu än Gabriel till exempel. Det hade jag aldrig betalat om. Då hade jag hellre gått på Gabriel om jag ändå ska upp från en Ben White.
Ja, nej, men annars tycker jag att vi har gått igenom det bra.
Ja, nej, man kan väl nämna lite. Vi pratade ju Trent och Robbo där. Och Trent låg ju högre upp på förväntade målinblandningar. Men Robbo har ju mer assist. Han har 4, nu vet jag inte om det är assist. Men 4 målinblandningar medan Trent har 2. Så det är en liten statistisk fel. Liksom, som inte har fallit ut enligt vad statistiken gör. Och där i den skaran faller även Cresswell in, som inte har en enda assist här faktiskt. Så att han har inte heller fått utdelning för det han har presterat.
Och som sagt, jag tycker vi brukar förtydliga det här ofta när vi pratar försvarare. Och du nämnde lagstatistik. Att här pratar vi Vi rankar dem ut efter expected goal involvement, men när man väljer försvarare så är det ju minst lika viktigt att kolla vad de för spelschema, vad spelar de i för lag, vad är chansen på hållna nollor. För att ja, men Trippier som har högst, han är uppe på 4,9 expected goal involvement, men sen fort kommer vi ner liksom. Vi pratar Cancelo hade 2,1. Det är inte speciellt högt. Så att ja, det är skönt att få de här liksom offensiva poängen från sina försvarare, men det som tickar in poäng, det är de hållna nollorna. Det är därför jag tycker att man bör överväga att ha Arsenal-täckning till exempel. Det är väl perfekt att sitta med, och jag tror ganska många kommer göra, Ben White, Trippier, Cancelo, och då har man en från varje utav de lagen som har levererat väldigt väl, och det kommer nog vara lite standard, och sen så får man väl ja, men kolla lite runt vad det är man vill göra. Det är säkert att folk kommer gå på kanske en femte försvarare som är väldigt billig. Jag tror att Patterson kommer vara rätt intressant där. Kanske även om man vill spara ytterligare 0,1 så har vi väl Bueno i Wolves som fick en del speltid, som jag tror att vissa kanske kommer kunna vända sig mot också när man kollar på plocka ut lag.
Yes.
Men vi går väl vidare till mittfältet, och där är det ju mer intressant att kolla på expected goal involvement och inte kolla lika mycket på riktigt vilket lag de representerar.
Nej, men så är det ju, och jag kan väl bara förtydliga, när vi pratar expected goals så har jag faktiskt tagit utan straffar. Nu har inte Salah fått någon straff i år, så att det påverkar inte mittfältarna, men det ska man ha i åtanke när vi kommer till forwards. Och ja, men listan då. Jo, här står ju två spelare ut. Det är Salah och De Bruyne som toppar listan. Salah med ett mycket större målhot och De Bruyne med sina assist. De har dragit upp 9,4 och 9,3 i expected, eller ja, i förväntade mål inblandningar och ja, men är tydligt först bland mittfältarna, och det finns ja, men ett stort glapp till tredje platsen där vi faktiskt finner Martin Ødegaard på 6,8 och han ser het ut även nu på försäsongen. Han har gjort mål två matcher i rad för Arsenal mot Lyon och Milan. Jag drog in en frispark idag, och ja, men jag var inne på det lite innan ja, men VM började, att ja, men Ødegaard, han matchar nästan Martinelli och Saka där på mittfältet och är billigast. Så att det, och jag tror faktiskt att det kommer fortsätta ticka på offensiva utdelningar på honom, för att de sprider det väldigt bra i Arsenal där i offensiven. Det är väldigt svårt att säga vem som plockar poängen, är väl min uppfattning. Kommentarer till topp tre?
Ingen chock skulle jag säga. Ødegaard är väl den chocken som ändå kan vara. Visst, han har varit bra, jag tror inte jag hade tagit han mörkt att han är den som skuggar Salah och De Bruyne. Förvisso skuggar inom parentes, för att de är verkligen i en klass för sig. Salah är ju intressant, vi påtalar flera gånger att hans fiaskosäsong, ändå så toppar han strax före då De Bruyne. Salah har inte spelat VM är kommentaren. Ødegaard har inte spelat VM, och De Bruyne var ju iväg med Belgien, men har han spelat VM? Det är frågan. Det var väl ingen liksom superinsats på något sätt, och han kom tillbaka liksom i god tid. Det är väl sånt som kommer göra. Jag utgår från att alla kommer sitta med Haaland. Sen så kommer det vara så att folk, vissa försöker trycka in både Salah och De Bruyne, och andra kommer stå och göra ett val. Jag lutar emot Salah för egen del. Samtidigt så har Liverpool inga planerade double game weeks. Det har City. De Bruyne borde vara utvilad och kunna göra det bra. Men jag tycker ju att Phil Foden till exempel är en fullgod ersättare till De Bruyne. Fullgod, ja alltså, han kostar ju inte lika mycket, så man kan heller inte ha exakt samma förväntningar. Men jag har enklare att gå där utan De Bruyne, tror jag. Även om jag inte helt har bestämt mig. Men Mohamed Salah, sen gillar jag dessutom att sprida det och kunna ja, men ha Salah från ett annat lag, alltså en annan premium från ett annat lag än City och Haaland när man ska sätta kaptensbindlar. Å andra sidan, om man går på De Bruyne, så kan det ju vara så att man sätter binden där i någon match istället för Haaland, och då gäller det ju att ha fingertoppskänslan. Men det skulle också likväl kunna vara så att Haaland, vi får sen information om att Haaland missar en match. Då är det väldigt skönt att ha De Bruyne, för man känner sig mer trygg att sätta en kaptensbindel på De Bruyne än Foden, skulle jag säga. Så det är väl liksom uppsidan med att dubbla upp Haaland, De Bruyne. Ja, det är väl min kommentar. Sen kopplat till Ödegård, och du nämnde Martinelli och Saka också. Det är väl den stora frågan som går kring Arsenal, att hur kommer deras offensiv påverkas här när Jesus nu försvinner iväg. Jag gissar att det är Enketia som ska spela där fram, och det kommer ju definitivt påverka Arsenal negativt. Jag tycker att Jesus har varit en oerhört viktig spelare för Arsenals offensiv. Så ja, det är det jag egentligen har att säga om topp tre.
Ja,
Vad säger du, Fredrik?
Men jag tycker du fyller det bra där, och bara för att koppla på det du nämnde sist här med Arsenals offensiv, så jag vet inte om du, Stefan, har hört någonting om det. Ryktas om några strikers på väg in, något som är trovärdigt, eller blir det enkelt det som själv ska bära det där? Det känns väldigt tunt, va?
Det är väl lite som för United, det är väl halva världen som ryktas, och även för Liverpool. Så att det är väldigt svårt att veta vad som ja, men är hett eller inte. Han Mudryk i Shakhtar tror jag är ett väldigt tydligt spår, men Shakhtar ska ju ha 1 miljard, vilket blir svårt.
Han ska heller inte gå in och spela på den positionen.
Nej, men då har vi även Martinelli som ett alternativ längst fram, skulle jag säga. Så att det är väl liksom mer så. Annars, det har ryktats om Joao Felix nu, bara för att det har skurit sig i Atletico Madrid. Det tror jag väl att det finns säkert en liksom outside chance på att han är intressant. Men frågan är prislappen där också. De betalar ju över 1 miljard för honom när de värvar han, och hur mycket ska de ha nu liksom, och sådana saker. Jag tror budgeten någonstans för Arsenal ligger på 500-600 miljoner, är väl det jag har sett.
Mm. Och alltså det man ska komma ihåg, att vi har inget öppet transferfönster eller. Så att jag tycker man ska ta liksom, när man sätter ihop sitt Game Week 17 lag, då tycker jag då kan man strunta i alla rykten kring vilka spelare som ska komma in. Det får man ta hand om när transferfönstret väl öppnar, för det är ändå en bit bort.
Ja, nej, men för mig förvånar det faktiskt att Ödegård, nu avslutade han innan VM riktigt starkt. Men det förvånar mig att han kvalar in så här bra i liksom, den konkurrensen som vi har. Och han toppar värdeligan för Almiron till exempel. Och om det är någon som ens är i närheten av bonusinsamlingen från De Bruyne, så är det Ödegård. De Bruyne tar 5, lite mindre än 6 minuter på sig att samla in en bonuspinne. Ödegård lite mindre än 7. Så att, och det är liksom klart bäst. Foden är trea på med 8 minuter, men sen hittar man ingen på Bruno då, 8,3. Jag är förvånad att han är så högt upp, och jag ser även att han faktiskt har lika mycket poäng som Martinelli nu, och en poäng mer än Saka. Yes, 6,8 låg Ödegård på. Det kommer 5 pers bakom Ödegård, som är Trossard 6,1, Almiron 5,9, Saka, Martinelli och Foden på 5,8 samtliga. Det är de som följer närmast, men det är relativt tajt hela vägen ner, och jag kan väl dra hela listan på en gång. Vi finner Rashford där, Pascal Gross, Son kommer först på 11:e plats, Maddison på 12:e, och där såg jag faktiskt lite statistik kring Maddison, att han har ju fått en del utdelning, men det har varit ganska mycket med skott utanför boxen och sådana låg XG-mål han har pillat in. Så. Sen var vi med Gibbs White, Rodrigo och Bruno Fernandes på 15:e plats. Take it away, jag tycker väl Du har ju varit inne lite på Arsenal-uppdubbling där, Alex. Jag vet inte om du fortfarande är det med tanke på det du pratade om, Jesus. Annars så är det väl, ja men Foden, han har ändå spelat 915 minuter. Det är inte så mycket mindre än det är 200-300 minuter mindre än de som toppar listorna här. Han är ju svår att hitta rätt på. Det har vi ju varit inne på många gånger.
För att börja svara på din fråga kring Arsenal uppdubbling i offensiven, tycker jag det har gått helt ointressant. Dels kopplat till att Jesus försvann, och sen när vi fick de här double game weeks grejerna så är det så många mittfältare man vill trycka in. Det är väl det som gör att Saka kommer falla ifrån. Martinelli tror jag, precis som väldigt många andra, har haft Martinelli under en lång tid. Man har ett uppbyggt värde. Du är inne på och pratar om att man kan peta upp honom på en forwardsposition när Jesus är borta. Kanske framförallt om det är kopplat till någon framtida värvning. Men ja, jag har mycket lättare att släppa en Saka för 8,0. Där jag i så fall då kan plocka in en annan 8,0 mittfältare i, ja men, som har double game weeks i, det kan vara Foden, det kan vara en Mason Mount, han nämns inte här, men Chelsea har dubblar. Kulusevski till exempel. Kulusevski ser vi såklart inte här på grund av att han inte har gjort tillräckligt mycket minuter. Men det är ju en spelare som har gjort det väldigt bra. Jag skulle gissa att vi ändå hittar han på någon form av topplista om vi kollar på per minut.
Ja, nej, han är med 171 minuter, och då kan vi väl nämna att De Bruyne och Salah ligger runt 120-130 minuter per målinblandning. Så att, och Kulusevski ligger bland spelare som han har lite bakom Foden och Ödegård, men i liksom samma harang som Rodrigo, Trossard, Son, bättre än Son faktiskt. Så att bättre än Saka också.
Så det gör att det känns ganska ointressant att dubbla upp i Arsenal offensiv. Så att jag skulle tro att jag bara går in i det med Martinelli, då det kommer vara trångt om mittfältsplatserna. Sen får man väl se om man går på ett 4 eller 5 man av mittfält. Jag tycker att det är svårt det där. Och det kommer vi prata mycket om i nästa veckas podd. Men Martinelli kommer nog vara kvar. Sen finns det ju intressanta spelare i det här lägre prissegmentet som Martinelli är i. Jag tycker Rashford är intressant som nämns i den här listan. Almiron nämns ju också i den här listan. Där är det ju jättesvårt att veta. Har han liksom lyckats konservera den här sinnessjuka formen? Jag vet ju att Newcastle är ett riktigt bra lag nu. Jag tycker att det är stökigt och trångt om mittfältsplatserna. Och det gör ju att man talar för att gå på ett femmanna mittfält. Samtidigt som att det finns anfallare som också lockas av. Vi ska komma dit sen och prata. Men det finns intressanta anfallare att gå på. Samtidigt kan man gå på en femte mittfältare i Andreas Pereira. Som är ett solklart alternativ. Speciellt med Fulhams tidiga dubbel här. Kan väl vara värt att nämna där att en spelare som nämns väldigt långt ner och som man lite har sagt så här, han kommer aldrig bli intressant i en Bruno Fernandes nu när Ronaldo har försvunnit från United, att det skulle kunna vara en spelare som på sikt blandar sig i. Det är som sagt trångt om de här mittfältsplatserna, så det kan vara lite lurigt, och det är dessutom lite osäkert kring straffarna. Jag tror att Martial tog en straff när Bruno ändå var på plan. Så att det är lite oklart om Bruno får straffan. Men han kommer ju vara där och blanda sig i alla fall. Det står väl mellan han och Martial. Skulle jag tro. Det är väl det jag har att säga. Jag gillar ju en Phil Foden. Och lutar väl åt att jag kommer gå på Salah Foden. Snarare än De Bruyne. Skippa Salah. Det är mina tankar. Hur tänker du, Fredrik?
Det är ju 10 000 kronors frågan, Salah De Bruyne avvägningen, och där får man verkligen bollar fram och tillbaka i olika drafts. Och det kommer ju i stort sett att ge sig mycket. Jag kommer ju försöka att sitta och pilla lite med ett freemium också, bara för att se vad man får ihop för bygge. För det är klart att det lockar ju lite också att ha båda. Jag tror inte jag kommer få ihop det, men jag ska åtminstone sitta och pilla lite med det. Men kika över på listan, så en spelare som jag saknar, det är ju Wilfried Zaha, som jag kanske hade förväntat mig att få in topp 15 i alla fall. Men han lyser med sin frånvaro där. Jag menar, har vi spelare som Gibbs White och ja, den typen av kaliber, då känns det som att Zaha borde kunna ha varit med. Son på 11:e plats, det tycker man ju är ett skämt egentligen. Det är ju fruktansvärt dåligt. Jag är faktiskt förvånad att han är så pass högt upp ändå som 11. Jag hade förväntat mig inte se honom på listan överhuvudtaget. Så det är också någon form av notering. Och i övrigt, så det som slår den är att det finns så många budgetalternativ. Du har Almiron 5,8, du har ju Gross på 5,6, och det är Ödegård på 6,4. Det är mycket midprice och lower midprice mittfältare. Så att, ja, det här är mittfältsuttagningen känns ju som den roligaste och den svåraste inför Game 17.
Jag skulle även vilja skjuta in en spelare som varken du eller jag, Fredrik, nämner, men som Stefan nämnde i förbifarten. Det är ju Rodrigo i Leeds. Också en billig spelare, 6,3. Han har ju spelat färre minuter än de som ligger före honom här, jag ska säga. Så när han får den här forwardsplatsen före en Bamford med alla sina skador, då är ju han väldigt intressant, skulle jag vilja säga. Så får se lite och följa den. Stefan, vad tänker du kring spelare som Rodrigo?
Ja, nej, men de, jag kollade deras matcher lite. De har väl två svåra inledningsvis, men sen ser det ju mumma ut spelschemamässigt. Så för mig så är det nog lite att vänta och se hur de ställer upp i inledningen. Och sen kanske hoppa på honom då om han ser het ut. Jag tycker väl man ska inte, liksom, vi har ju pratat där om Miron, det är svårt. Trossard ligger ju också högt upp. Men de har ju förvisso Arsenal och Liverpool, men om vi bara liksom ska se vilka matcher som Trossard levererade på hösten, så var det ju mot storlagen han gjorde poäng. Så att, och förutom de matcherna, om vi plockar bort Arsenal och Liverpool-matcherna, så är det ju jättefina matcher för Brightons del. Så han räknar inte jag bort det i alla fall.
Nej, riktig deserbispelare också.
Ja, men talisman faktiskt. Och ja, men så länge han spelar, ju mer offensivt han spelar, ju bättre är det, skulle jag säga.
Men alltså, man kollar på det. Jag har suttit och fingrat lite på mitt lag, och det är svårt att hitta plats för en Trossard. Alltså, när mittfälts delen tycker jag är riktigt, riktigt stökig. Och som sagt, jag kan inte bestämma mig om jag ska gå på 4 eller 5 mittfältare. Hur lutar du där, Stefan? Lutar du speciellt åt något av det, 4 eller 5?
Nej, jag har faktiskt inte kikat så mycket. Jag kollar ju såklart på statistiken nu och så, men det finns intressanta spelare bland forwardsen. Det gör det. Och sen med liksom, så vet vi att Andreas Pereira finns där som ett pålitligt val på mitten. Så att, det är svårt. Men samtidigt, jag är väldigt sugen på många mittfältare också. Men problemet är väl då att man får en icke-spelande spelare på forwardspositionerna.
Så blir det.
Kan jag tänka mig. Fredrik, du var inne på så här, han ligger på 18:e plats. Han har ju... Han har ju gjort 8 mål och assist här, utan straffar då, ska väl tilläggas. Men endast 4,8 enligt statistiken. Och det kan väl jämföras med Bowen som är precis före honom på 4,9. Som endast har kommit iväg med 2 målinblandningar på sina 4,9. Så att där är en stor differens mellan dem statistiskt och vad som faktiskt har levererats på plan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Annars är det väl inga som sticker ut jättemycket på sådär att man inte har levererat statistiskt fast man har levererat på plan. Det är väl Foden och De Bruyne som har högst överleverans, men samtidigt spelar ju de i City och har en väldigt hög kvalitet, så att jag är inte förvånad att de överpresterar genomsnittet på det sättet.
Nej.
Bra, då går vi väl in på forward sen. Och här tänker jag faktiskt bara nämna 10, för jag anser att de andra som kommer med på listan ner till 15 inte är speciellt intressanta.
Vem är det som toppar här bland forwards, kan man ju fråga sig.
Ja, det kan man ju, men det är faktiskt inte så stor differens. Nu kollar vi på, nej men okay. du skrattar, men det beror ju på att Haaland har straffar och det har ju inte Jesus. Men annars så Haaland har ju överlevererat ganska friskt på sitt XG, ska vi säga.
Och det förväntar vi oss att han kommer fortsätta göra.
Absolut, absolut. Han är ju en bättre avslutare än Jesus, det ska sägas. Men om man jämför mot Kane så är vi diffen inte superstora. Och där får vi väl ändå säga att det inte skiljer så mycket i avslutskapacitet mellan Kane och Haaland. Mm. Men Kane toppar, eller vad säger Haaland toppar i listan 10,8. Och nu har jag inte framför mig riktigt hur många han har utan straffarna. Jo, han har väl 18 mål och ass. Så att, ja men tydlig överleverans på honom.
Du får väl jämföra minuterna på Haaland och Kane också i så fall. Om vi, liksom just vem det är som är det bästa alternativet.
Ja, absolut. Så är det ju. Men samtidigt, vi förväntar väl oss att Haaland spelar från start och i de flesta matcherna och blir utbytt. Kane spelar ju fler minuter såklart, men Haaland levererar mer när han väl spelar. Mm. Tvåa, 10,8 hade Haaland, Jesus 9,6 och Kane 8,4. De är ju klart bäst här på forward-sidan. Sen bakom dem så kommer Ivan Toney 6,9 och sen kommer Darwin Núñez. Så han har ju faktiskt bara spelat 600 minuter och det är ungefär hälften av vad Jesus och Kane har spelat. Och han har 6,1, så han ser väldigt fin ut faktiskt om man kollar 30 minuter. Ja, men det är väl de flesta forwardsarna om man liksom bara kollar till statistiken och om man ignorerar prislappen då. Men det finns några spelare här bakom, Firmino på 6,0. Callum Wilson också 6,0. Också bra statistiskt då han inte har spelat så mycket minuter. Ollie Watkins 5,9. Shea Adams 5,3. Mitrovic först på 10:e plats faktiskt 5,3. Men där har vi också att han är straffskytt. Så att, ja men Haaland, Kane, Toney och Mitrovic är väl utav dem. Ja, Callum Wilson är väl också straffskytt. Mm. Så det ska vi ha med oss att de har lite extra appeal om man ser bort från statistiska vinkeln då.
Mm.
Men ja, vad säger vi, topp 5 är ju högintressant med, nu är ju Jesus skadad, så topp 4 då med Haaland, Kane, Toney, Darwin Núñez. Kasta in en Callum Wilson i den diskussionen också.
Fredrik, du var ju inne tidigare på att anfallare, där fanns det inte så mycket intressant förutom egentligen Haaland och Kane. Jag vet inte hur länge jag ska hålla på och tjata om det här. Men det jag egentligen skulle vilja bolla in dig på, det är just Darwin Núñez. Nu har vi ju dessutom fått information om att, ja det är inte information som du sitter och skrattar åt som Liverpool-supporter skulle jag tro, men att
Diaz är borta.
Ja, Diaz fortsatt borta, Jota fortsatt borta, så Núñez speltid borde ju, ja men, vara liksom ganska god. Dessutom ett Uruguay som åker ut tidigt, så han kommer tillbaka till Liverpool i god tid. Jag tycker Nunez har liksom kommit upp ganska rejält i liksom intresse för egen del att gå på ett tremannaanfall med en Haaland, Nunez och Mitrovic förmodligen. Hur ser du på Darwin Nunez?
Som enskild spelare isolerad, absolut. Jag kommer ju vara tokgiven i Liverpool nu med både Diaz och Jota borta. Diaz slog ju upp skadan riktigt illa och blev borta ett par tre månader. Jota kanske tillbaka i februari. Sådär, och får vi se. Han ska väl liksom komma tillbaka och dra någon baksida som man brukar göra när man varit borta. Så jag tänker att Nunez är absolut isolerat. Problemet blir ju om man, som jag tror att många som kommer att resonera, vill ha Salah. Vill man lägga så mycket pengar på ett Liverpool som har sett sjukt rackigt ut? Både Salah och Nunez. Kanske. Men jag skulle säga att det är väl det som talar mest emot honom. För bara som enskild spelare så statsen finns här. Han ser liksom så här, men avig och rå ut. Men kan man ju liksom bara kunna buffla in ett par baljer. Så att det kommer vara verkligen en knäckspelare att få till det. Men som enskild spelare, intressant. Sen är det liksom, alltså Haaland är no-go, Jesus är skadad, Kane kommer jag inte att få in för att jag kommer att värdera De Bruyne och Salah nästan före, tror jag. Jag kommer ha svårt att få in Kane. Tony har ju tre ganska rackiga matcher inledningsvis, 17, 18, 19 här. Känns ju iskall. Sen kommer det lite bra matcher, men initialt inte av intresse för min del. Och då måste vi neråt i listan. Absolut att Mitrovic känns intressant.
För mig är Mitrovic given, för det är mitt kaptensval i dubben.
Jo, och det, han kommer ju ha en sjukt hög TSB, och speciellt när det är priset. Men jag kan se framför mig ett tvåmannanfall med Haaland och Mitrovic. Och på så sätt liksom verkligen se till att det finns lots of cash till mittet. Om det riktigt liksom bygger caset hela vägen mot vad jag varit in tidigare, nej, kanske inte hela vägen. Men jag är inte lika såld på anfall. Alltså Callum Wilson, alltså lår, knän och fucking smalben av glas, och en Alexander Isak på väg tillbaka. Ja, Callum Wilson i bästa slaget är en talisman, men det är bara en tidsfråga innan killen går sönder. Och vad är det sen då liksom? Firmino, Watkins, jag vet inte. Jag är inte övertygad av den här bredden på anfallarna som ni ser. Men det ligger väl i betraktarens öga kanske.
Ja, jag tänker mer så här att absolut Callum Wilson, han, det är ju en spelare som är skadad en hel del. Men det får man ju ta hand om då. Det har ju bevisat gång på gång. När han inte skadar sig så kommer han ju leverera. Isak tillbaka, absolut. Det är helt ointressant så länge Wilson är hel. Då kommer Wilson starta som nia i Newcastle. Isak, han får väl tryckas ut på någon kant eller något. Men det är Callum Wilson som kommer vara talismanen. Så att jag tycker Callum Wilson är intressant. Sen så om man går dit eller inte, det vet jag inte. En annan spelare gjord av glas som vi inte har nämnt, men som också tycker jag kan övervägas här, det är ju faktiskt en Martial med Uniteds fina spelschema, Ronaldo borta. Han är tillbaka och spelar i Uniteds träningsmatcher. Jag räknar med att det kommer vara Uniteds nia, så länge han är hel. Och där är det väl ännu mer än Wilson faktiskt just nu, skulle jag säga, kopplat till skador. Men det skulle kunna vara en billig väg in också för en tredje anfallare. Om man vill gå med tre anfallare och inte att Nunez ska tryckas in. För jag tror att Mitrovic Haaland kommer vara någon form av standard Game Week 17. Att det är template anfallarna, och sen så är det olika om man går på liksom ett tremannaanfall, så är det förmodligen som Stefan var inne på, en icke-spelande Greenwood kanske, bara gå på något billigt som gör att man kan kasta in pengarna i mittfältet, eller som sagt om man går på Nunez. Men Stefan, hur ser du på det här? Fredrik var inne på det, att ja, men dubbla upp Salah och Nunez i ett Liverpool som har haft det lite svårt. Det skulle ju även kunna vara ett sätt att gå på Haaland, Kevin De Bruyne, och då få någon täckning i Liverpool utan att gå på Salah, att då ha Nunez. Hur väger du det?
Nej, men jag vet inte hur budgeten räcker till, men när jag kollar på statistiken blir jag väldigt sugen på tre man om ett fält när jag vet att vi har Pereira i Fulham.
Inte tre man om ett fält, det tror jag inte.
Nej, tre man anfall, sorry. Men sen är det väl liksom så här, jag vet inte hur man ska se på Nunez statistik. Dels så är det ju inte lika många minuter som han har levererat där på, men han hade ju även några matcher där han spelade mer centralt, och det har de ju ändrat om lite så att det är Salah som är mer centralt, i alla fall det jag såg på slutet. Så frågan är liksom om den där statistiken kommer vara lika bra när han har spelat de här lika många minuter som de andra. Det vet jag inte, och sen har han inte straffarna. Så att, men däremot, jag utesluter honom inte, och jag kan mycket väl se mig med tre man av mitt fält med Haaland, Callum Wilson och Mitrovic också.
Du är inne på det där tre man av mitt fältet igen.
Ja, sorry. Jag är trött. Tre man anfall. Men liksom Newcastle ska möta Leicester och Leeds här de två första matcherna. Sen förvisso Arsenal borta, följs upp av Fulham hemma och ett gäng blåa matcher. Så att jag tycker Callum Wilson är väldigt intressant också. Så jag tror att det är de fyra det står mellan på. Och sen då liksom räknar man ju bort Kane. Kane var ju riktigt bra i VM skulle jag säga, men har ju oturen att bränna den här straffen mot Frankrike. Vi vet inte hur det kommer påverka. Det blir ett litet frågetecken, och med den prislappen blir han svår att få in när man samtidigt, jag kommer inte vilja gå utan Salah och Haaland, och ja, men trycka in alla de tre kommer bli svårt.
Ja, alltså du måste vara Tottenham supporter för att gå med Kane i FPL skulle jag säga. Alltså han har ju gjort det strålande bra, men det är också, vi jämförde det kopplat på antal spelade minuter på Haaland och Kane, kolla även Kanes minuter i landslaget under VM. Det kommer komma en dipp från Kane. Han kommer inte hålla ihop. Antingen kommer skadan, någon ankelskada såklart, eller så kommer liksom det bara bli sämre. Jag kan inte se att Kane kommer liksom bara fortsätta nöta på och spela 90 minuter vecka efter vecka och bara leverera de här siffrorna som han har gjort nu de första 16 gameweeksen.
Nej, det har ju varit tight matchande i VM, det har varit varmt. Alltså man har sett vissa matcher, det var väl någon arena de inte ens hade luftkonditionering på. Liksom när de som journalisterna står liksom och bara, det bara dryper om dem. Liksom. Så att det är ju klart att det är jobbigt att spela fotboll där. Det är väl ingen snack om den saken. Sen nu är det här obekräftat, ni kanske har lite mer info. Richarlison har jag hört ska vara skadad. Jag vet inte om ni har hört någonting där. Mm. Och det tiltar ju. Ja, och det tiltar ju en del också till Kulusevski på mittfältet. Så att det är också en aspekt att det kanske gör att man vill gå med fem mittfältare.
Mm. Ja, nej, så är det. Stefan, vad säger du om Martial som jag bollar upp från ingenstans?
Ja, men han står faktiskt med på listan här på, om man kollar 70 minuter. 149 minuter för en målinblandning. Och det är ju såklart inte lika bra som Haaland och Nunez, men det är bättre än Kane till exempel. Så att, ja nej, han är väl absolut ett shout. Kanske lite kortsiktigt då, men Uniteds inledande tre matcher är väl de man framförallt är ute efter. Sen kan man ju skicka honom till någon annan.
Och det var väl det jag pratade om i förra avsnittet. Jag tycker man kan vara ganska kortsiktig i sitt Game Week 17-lag. Att kolla Game Week 17, 18, 19 framförallt. Och så såklart även blicka lite mot dubblarna. Men 17, 18, 19 kommer ganska snabbt på varann. Sen har vi ett uppehåll. Vi har dessutom ett januarifönster. Det kommer börja värvas. Och då kommer kanske dras en del wildcards redan. För att beroende på vad som händer på transferfönstret. För det kommer ju hända saker i det här transferfönstret i januari, tror jag. Som kan kasta om en hel del. Vi får se om Arsenal ska göra en ersättare för Jesus. United ska göra någonting kopplat till Ronaldo. Liverpool behöver ju på något sätt attackera för att liksom säkerställa Champions League-spel nästa år. Och, ja, det känns som ett transferfönster då det kommer hända grejer. Jag tycker att Martial kan blanda sig i och för sig. Kanske kortsiktigt, både sett till spelschema och till hans skadehistorik. Men ja, kan ändå vara en spelare som är värd att bolla upp där. Annars då, Tony är väl den som inte alls lockar mig trots att han ligger högt upp här.
Nej, för att han var inne på det. Jag har helt samma inställning. Jag avvaktar och ser. Han har väl också den här betting-grejen som vi inte riktigt vet vad som händer med.
Jävla stjärna alltså.
Men Tony är ju någon som man kanske skulle kunna gå till. Om man då går för Martial till exempel för de tre första, så får ju faktiskt blir bytet till Tony väldigt attraktivt i Game Week 20 där. Då får man liksom dubbla matcher mot Bournemouth och ja, men Leeds och Forest och Southampton. Om man kombinerar de två så blir det väldigt fina matcher.
Är det någon av er som inte kommer starta Game Week 17 med Haaland och Mitrovic?
Nej, de kommer vara i laget.
Ja, så är det. De är ju givna.
Ja, jag tror verkligen vi kommer ha en jättestark template där. Och att den finns av en anledning, så jag tror inte att man ska försöka böja sig ut och in bara för att liksom försöka vara smartare än alla andra managers just kopplat till det.
Nej, det är väl Mitrovic har väl fyra gula. Det är väl någonting som stökar till det lite. Om liksom man kollar på, visst, det är Palace, men Palace borta är inte någon jättelätt match. Och sen säger att han drar på sitt gult kort där, då missar han. Eller ännu värre att han drar kort mot Southampton eller mot Leicester då. För att då kan han ju också bli avstängd, tror jag, mot Chelsea. Och det är lite tråkigt att kappa honom om man går in och så inte ens spelar andra matchen.
Ja, det kommer vara lurigt om man fortfarande står på fyra gula inför dubben. Men jag tror Haaland har Chelsea den gameweeken, va?
Nej. Ja, exakt borta.
Ja, Haaland City har. jag tänker på kaptensbindeln där. Det behöver ju inte vara fel heller. Alltså sätta binden på Haaland oavsett motstånd. Men jag gillar att sätta binden på en dubbelspelare och sen bli jättebesviken. Så att det är väl det jag kommer kika mot. Men som sagt, står Mitrovic på fyra gula och sitt liksom Balkanlynne, då är det tveksamt om jag vågar sätta binden där alltså.
Nej. Jag får flika in där, Stefan, också någon jag saknar på listan som ändå tagit sina poäng. Det är ju en Solanke i Bournemouth. Han var inte med vad jag kunde se topp 15 ens.
Nej, det stämmer. Han är också en sån som precis är precis utanför. Han är på plats 17, bara 3,3 förväntade målinblandning här.
Straffar.
Kommer loss med 8. Ja, men det här är båda de är utan straffar. Så 8 är också utan straffar, men en klar överleverans mot statistiken på honom. Ja, nej, jag vet inte. Annars det är svårt att hitta något. Annars värdemässigt är det lite krångligt. Jag tycker de här som vi har nämnt med Mitrovic till exempel, han står sig ganska bra i konkurrens till om man letar värde på mittfältet. Han hamnar liksom i kategorin med Trossard och Martinelli och Rashford rent hur mycket man kan förvänta sig från honom och hans pris mot dem.
Ja, men spännande. Det finns väl inte så mycket mer att säga om anfallarna, tänker jag.
Nej, det tror jag inte. Men det känns väldigt, väldigt tydligt att det blir någon form av 3-5-2 eller 3-4-3 uppställning för egen del i alla fall.
Men med lite statistik i bakhuvudet och blicka framåt lite mot nästa avsnitt och vi ska prata uttagning av våra lag. Fredrik, kopplar till ditt Liverpool-hjärta. Jag vet att du försöker koppla bort det när du spelar FPL. Men du har varit inne på det här. Du sitter och väger Salah de Bruyne. Nunez som enskild spelare, absolut. Tror jag att du kommer ha en Liverpool-spelare, noll eller mer än en?
Jag kommer inte ha noll. Det ska väldigt mycket. Då ska grisar flyga och himlen ramla ner. Förmodligen en, kanske två skulle jag säga. Det är någonstans där jag landar, där jag ligger just nu i alla fall.
Och är det två så är det Salah och Nunez ändå, va?
Ja, det känns som att det borde bli så. Det ska få någon riktig knäpp om det ska in en back där i så fall. Nej, men det är väl spontana känslan bara på att det är två väldigt bra spelare. Sen får det vara liksom då lite överpace i vad det gäller Liverpool-spelare i bygget. Men Nej, det lutar väl kanske mest åt en och bara Salah. Men jag ska absolut inte utesluta Nunez, för att han har ett bra case för sig. Så.
Mm. Lite samma fråga till dig då, Stefan. Låt mig gissa. Du startar Game Week 17 med Ben White och Gabriel Martinelli, så två Arsenal-spelare.
Ja, jag tror att jag ska försöka ändå fylla på med Arsenal och City-spelare här. Med tanke på att de har dubblar och så.
Mm.
Men ja, två Arsenal-spelare lutar det något.
Mm.
Och du då, Alex, hur många United-spelare blir det i ditt bygge?
Jag tror jag kommer ha Rashford. Och sen, det skulle kunna vara en försvarare med. Det skulle möjligtvis inte kunna vara en försvarare med. Martial skulle kunna leta sig in. Allt är väldigt öppet inför Game 17. Jag vill inte stänga några dörrar riktigt. Därför slingrar jag mig lite. Men jag hörde att du slingrade rätt mycket också där, Fredrik. Och det är väl ganska sunt att hålla alla dörrar öppna. För det beror jättemycket på vad man väljer för struktur på sitt lag. Och jag vill inte låsa in mig på att gå på fem mittfältare. Eller exakt hur det kommer se ut. Vi har också fortfarande en del träningsmatcher som ska spelas. Det kan vara så att det lät som att ni inte var lika intresserade av mig som en Reece James. Men skulle han kunna få starten hade jag varit sugen att ändå gå dit tidigt. Då lägger jag lite mer pengar i försvaret och behöver hitta pengar någon annanstans. Ja, så det beror på så extremt många faktorer och mycket på upplägg av bygga. Egentligen så är det här fem mittfältare kanske det som lockar mig mest. Samtidigt som då jag gillar att ha Pereira som en femte mittfältare och kunna spela i deras dubbel till exempel.
Du nämnde ju det med träningsmatcher. Vi ska ju säga det också att innan jul där så drar ju ligacupen igång också.
Ja.
Både för United och Liverpool City möter varandra. Och Brighton ska väl in mot Charlton. Och det är värt att hålla lite extra koll på där i mitten av nästa vecka. Att, då är det ju faktiskt tävlingsmatcher också. Så då kommer det ju ge en ganska bra hint om lite vad det är för form på spelarna och vilka som kommer att spela.
Mm, absolut. Det ska ju bli väldigt spännande att spela in igen nästa vecka. Vi har väl preliminärt sagt att vi ska spela in den 22 december. Ett avsnitt där vi presenterar tankar kring våra egna byggen. Och det ska bli intressant att se vad man sätter samman. Och för egen del då jämföra med det bygge som jag presenterade i förra podden som vi spelade in. Avslutningsvis skulle jag verkligen, verkligen vilja slå ett slag igen för vår bussa i Musikhjälpen. Insamling för en tryggare barndom på flykt från krig. Möjlighet då att vinna en resa till London med oss här i mars. Själva poddresan. Så gå gärna in där och skänk pengar. Länk till bussan finns i våra sociala medier. Jag skulle också vilja slå ett starkt slag för att om ni inte redan har gjort det, gå med och stötta oss via Patreon. Patreon.com/svenskafpl. Då har ni podden med er 24 timmar om dygnet och pratar fantasy med oss och våra andra kunniga Patreons. Och speciellt något som kan vara väldigt nyttigt här inför Game Week 17 nu när man har fria byten. Och ja, men få lite inspel på sådana bryderier man står i. Man står och väger två spelare mot varandra, pros and cons. Det kan även så att det dyker upp någon jätteviktig information från... Ja, men någon som har känningar eller har bra kontakter och kunskaper kring någon specifik klubb som någon spelare som kanske ryktas missa eller som har gjort det bra. Så Fredrik, vår Patreon-kanal, den håller vi väldigt högt.
Oh ja, det communityt värnar vi om och välkomnar alla som vill in i den värmen.
Men med det tycker jag vi tar och syr ihop det här statistikavsnittet. Stort tack Stefan för dina siffror. Och som vanligt lägger vi väl ut lite bilder på de här tabellerna och statistiken som vi har pratat runt i våra sociala medier. Så se till att följa oss. Följ oss på Twitter, följ oss på Facebook. Så hörs vi igen nästa vecka och pratar uttagning av Game Week 17-lag. Hej då!
Ha bra, hej då!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.